Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six, podden om Premier League, avsnitt 137. Det är den 18 januari, vecka 3. Det var länge sedan vi poddade nu, Kalle. Mm. Vi har varit på lite jullov och äventyr på Cypern, men nu är vi tillbaks och vi är fullt bemannade i studion idag. I alla fall sett till hur många mickar vi har. Sabri är här.
Ja.
Hur är det med dig?
Det är jättebra. Hur är du själv?
Jo, det är bra. Tack som frågar. Mm. Och så har vi också en gäst i studion, Brua Pishdari. Välkommen till Big Six.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här. Du har blivit scoutad av vår kollega och din vän, som jag har förstått det, Fabian Ahlstrand.
Det stämmer. Han är av sig och det är skitkul att vara här.
Ja. Vad är relation? Ni har spelat ihop?
Fotboll ihop, och även innan vi spelade fotboll ihop så var vi liksom vänner. Han är ju sån som brukar dra igång liksom fotbollsträning och sådär på vintern. Så vi lärde känna varandra sådär. Mm. Så har vi haft kontakter liksom.
Mm. Spelade i Sollentuna tillsammans?
Precis.
Ja. Vad spelar du fortfarande?
Alltså jag var skadad i några år, men jag har precis börjat spela igen. Så jag spelar i spelande assisterande tränare i Rågsved i Division 3.
Mm. Oh, okej, okay. Division 3 ändå. Mm. Mm. Fabbe snackade någonting om att du har någon form av rekord i någon, eller någon så här, var det någon så här P19-serie antal mål? Ja. Stämmer det?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte koll på andra saker, men jag...
Sluta då. Säg bara. Jag har inte koll.
Jag vet vad jag gjorde, men jag vet inte liksom. Men jag gjorde 47 mål på 20 matcher. Det var en bra säsong.
Men Edora som sprang runt där.
men ja, exakt. Du är ändå varit eller är bra på fotboll. Satsade du på liksom en fotbollskarriär, eller vad hände? Är det skador som kom i vägen, eller vad?
Alltså det är väl enkelt att säga att skador förstörde min karriär, som många andra gör liksom. Men det var mycket mer än skador. Skador var en del av det, men det var svårt. Det var svårt. Det var mycket press, det var mycket liksom det mentala. Jag var inte där, skulle jag säga. Mm. Med skadorna också.
Ja. Mm. Bästa spelaren du mött eller spelat med?
Bästa jag mött, skulle jag säga. Alltså, jag tycker inte han är så bra nu. Men Pierre-Emil Højbjerg i Tottenham.
Ja, då får vi en lite Premier League-koppling här. Ja. När och hur och var?
Vi mötte varandra när vi var bara 14. Jag spelade i Brommapojkarna, och det var en Brøndby Cup. Han spelade i Brøndby.
Mm.
Alltså han var totalt överlägsen. Mm. Alltså det är det sjukaste jag sett. Det var som att det var en man som spelade med pojkar.
Ja, det var så. Men du är född 95 eller? Precis, men precis. Højbjerg 95?
Ja.
Han är det. Jag trodde han var äldre alltså.
Mm.
Ja.
95.
Men han dominerade då alltså.
Ja, och han gick till Bayern ett år efter.
Precis.
Så jag blev inte chockad när han gick dit. Han var otrolig. Ja.
Är han samma spelstil när du kollar på honom i Premier League idag kontra då?
Nej. Jag tyckte han var mycket mer förnulig då. Han var typ, alltså med bollen var han lite så här, ja men otrolig med bollen. Nu tycker jag han är lite trubbig med bollen och så här. Så nej, jag tycker han har ändrats.
Fattar hur bra liksom de tekniska spelarna på den nivån är då.
Ja.
När han ser trubbig ut.
Ja.
Och du minns han som liksom en Modric.
Precis.
Alltså, det säger någonting.
Liksom. Verkligen. Nej, men han var otrolig.
Mm. Ja. Har du spelat mot någon annan Premier League-spelare eller någon som har någon bakgrund i någon ungdoms?
Alltså,
stött på någon?
Jag har spelat med många som spelar utomlands. Alltså till exempel Kalle Starfelt, spelat med Jesper Karlström. Alltså, men mot inget minne av att jag spelat mot någon storspelare. Nej. Faktiskt inte. Kanske att man mött någon när man spelar Gotia, men inget minne av det liksom.
Ja. Ja. Bästa du, Sabri, har du mött någon på Premier League-nivå?
Nej, men Niklas Jihde.
Niklas Jihde? I innebandy, eller?
Jaha, menar du min fotbollskarriär?
Fick du in det också?
Albin Ekdal. Mötte vi Sankt Ann-semifinalen när vi var väldigt små, bort i Dalm.
Det är alltid något.
Det är bra. Men det är ju ändå en Premier League-podd det här. Och du är ju Arsenal-supporter.
Yes.
Kan man, folk som följer på Twitter, kanske man, då, det kan man förstå ändå.
Ja.
Ja. Skulle du säga att du är en dåre liksom, i ditt supporterskap? Eller vad är
ja,
du för supporter?
Jag skulle säga att jag är det. Ja. Och det är på gott och ont. För alltså, ja, ni vet ju hur Arsenal är som lag. Det är mycket sen, sista sekunder heartbreaks. Förra året är ett bra exempel. Mm. Men jag har tre äldre bröder. Två av dem är Arsenal-fan och en är United-fan. Och nej, men det var att jag kollade på Premier League när jag var liten, men Arsenal fastnade för mig. Hur de spelade, liksom Henri och så. Och så har det bara följt med mig. På gott och ont.
Ja, precis.
Hade du bytt om du kunnat när det var...
Alltså, det är svårt att säga. Det känns typ inte som att man kan byta lag. Men det hade varit roligt att vara Real fan, liksom.
Men om du kunde ringa din yngre, liksom... yngre dig
nej,
själv.
Nej, faktiskt inte. Nej. Jag är nöjd med det laget. Jag
men alltså, det är väl på gott och ont för alla supportrar där ute. Förutom de som blev City-supportrar för 5 år. Alltså, det har ju gått lite upp på det för, ja, du vet, ja, för alla lag, men...
Verkligen.
Ja, det tycker jag ändå som, alltså det suger ju, eller det har inte varit så kul att vara, att hålla på Manchester United de senaste 10 åren, men sett till, jag kommer ändå ihåg när man gick så här i högstadiet gymnasiet, man hejade på det laget som var bäst och man vann hela tiden. De som hade det tuffare, jag kunde på något sätt känna någon lite avund till det också. Nu är det så att jag, det är inte så att jag är glad i vad man är i, men man måste ju uppleva allting i supporterskapet. Ja. Det är ju samma sak som jag menar, Arsenal. Ja, men man fattar ju ofta tycke för lag när man är yngre och om man inte har, ja, men som i Sverige här när det är ett Premier League-lag, man kanske inte har något, ja, man växer ju inte upp med det lokalt, så då blir det ju oftast det bästa laget ju man börjar heja på och som går under bra period. Jag menar, när du började heja på Liverpool var väl Liverpool ganska bra. När Arsenal var ju i en bra period, ja. Chelsea samma sak för dig och sen, ja, sen går det väl i cykler.
Ja,
ja.
Det är väl inte svårare än så egentligen.
Nej, men nu är det väl typ det bästa jag upplevt, eller känslan i alla fall liksom, så här att alltså det är Liverpool som har varit senaste åren. Jag har ju varit, man har ju en del förväntningar liksom. Sen går det inte alltid. Sen har vi ett fjolår när man är så här, drar ner kapsen och så och man tänker så här, vad är det här?
Men det gör ju denna säsongen mycket roligare också, ja, att ni kommer därifrån liksom, och nu helt plötsligt ligger ni och tampas på första platsen. Alltså det, då blir alla vinster lite viktigare, lite roligare att vinna.
Ja, nej, men det går ju liksom att ha sådana år och studsa tillbaka med lite... Bara, alltså, bara värva lite spelare, få in lite nytt blodigt lag. Mm. Då väcker man liv i de här andra spelarna som såg kanske inte ut att vara på topp. Vi tar Trent Alexander-Arnold förra året. Mycket kritik. Han spelade inte bra. Nu är det som en på nytt född Trent igen. Liksom. Så det går ju också upp och ner i lag. Liksom. Men...
Känner inte ni att ert supporterskap växer när det går dåligt?
Jo.
Alltså jag känner att jag älskar Arsenal mycket mer nu när vi har haft de här säsongerna. Vi kom 8-2 gånger. Jag älskar dem mer nu än vad jag gjorde för 10 år sedan. Eller, alltså förstår ni? Är det så fel också?
Jag vet inte. Mitt supporterskap, det går väl lite med hur mognar man blir som människa också. Att det är så här, jag kan ju bli... Det sjuka är att jag fick ju barn för några år sedan och då märkte jag typ att så här... I början gick supporterskapet ner. Sen har det liksom blivit så här att jag kan bli ledsen. Och så här, jag får ju upp... Jag har helt andra känslor i kroppen nu när jag bara... Jag kan ju titta på Liverpool och göra... Alltså, du vet, så blir jag så här... Jag blir genuint, alltså mycket mer besviken. Jag blir så här... Kan ingen prata med mig, du vet. Men det kanske är lite... Jag vet inte om det är hela hormoner i kroppen som förändras. Som man förfarsar. Men så kan jag känna. Du vet, när jag ändå var 18-19 bara... Jag bara, skit i det här laget. Jag gillar inte det. Jag ska inte titta, du vet. Blir man lack. Liksom. Nu är det så här, annat, det händer andra grejer liksom i kroppen, men jag förstår vad du menar.
Ja, jag skulle nog ändå säga att man kanske blivit lite mer likgiltig också, men det tror jag också, alltså speciellt i typ Man Uniteds fall, när det är en klubb som också, när allt sköts så dåligt runt omkring och det, ja, det är bara samma ostämda piano eller vad säger man, hela tiden, så då känns det som att, ja, vad ska jag göra det här bättre nu, kanske det är, men dock är det något litet hopp nu som tänds när man ser att Sir Jim Ratcliffe sitter där på läktaren och det kommer ut och det börjar skrivas nu att man har satt upp en plan med mål vad man ska värva, det ska värvas in en nia som ska vara i samma klass som Harry Kane, det ska komma in en högerback och så här,
finns det någon sån eller är det bara en drömbeskrivning? Jag har klart alla klubbar vill ha det liksom.
Ja, vi ska ha nia som Harry Kane. Alltså, jag vet, vem finns det någon? Vem skulle det vara? Är det Ivan Toney?
Nej.
Ja, det är väl det enda alltså, typ realistiska
som finns. I boxen så är väl Osimhen jäkligt bra. Men du vet det här linkspelet som Kane besitter. Ja. Och liksom skulle kunna spela som en offensiv tia. Han skulle kunna spela sexa typ och dominera. Ja. Det är svårt. Det hittar man inte många i.
Det finns ingen Kane. Det finns en Kane.
Ja, det finns typ ingen ny
Kane. En väldigt komplett spelare. Alltså jag säger inte att Julian Alvarez är den typen, men han är ju också han är ju lite mer komplett än att bara liksom vara nya i boxen. Men,
precis.
Men en annan sak, bara på det där med när det gäller det supporterskapet, som jag ändå kan känna så här, det är vad man kan ta till sig i sin klubb. Jag menar så här, även fast det typ har gått dåligt för Liverpool, så är det så här, Klopp, han är så stor, han betyder så mycket att man har den dragningskraften att alltså så här, i Manchester United du jag vet inte om du har känt att så här, du kan ta till dig någon spelare de senaste åren som du känner ändå så här, ja, men den här spelaren jag tycker ändå om honom så pass mycket att
Onana. Nej men seriöst. Det är den spelare jag har tagit till mig i år. Nej jag skämtar inte. Men jag tycker han är hur crown sån här.
Jag tror du drev faktiskt.
Ja men det, man har Salah, man har Trent, man har Klopp alltså, ja. och Chelsea vet jag inte, ni har ju haft 250 spelare här nu.
Men vi har i alla fall våra egna som vi älskar som mest i sen spelar inte de fotboll typ Reece James som skadar sig varje match, men en sån som Conor Gallagher,
Palmer också.
Och Palmer älskar jag. Han har verkligen kommit som en jag skulle precis säga det. Han har ju blivit som en av oss. Alltså, vi har ju så här omfamnat honom. Du är en av oss nu. Liksom. Ja, men det från känns dag ett. För att han har verkligen kommit in och bara runs the show varje match nu. Jag vet inte. Jag vågar inte tänka på vad vi hade legat om vi inte hade värvat in honom.
Ja.
Alltså.
Han känns som en Chelsea-produkt. Alltså konstigt nog.
Ja.
Trots att han ju värvar honom i år.
Ja, men det är ju samma generation som James och Colwill och de här. Liksom. Så att, han passar perfekt på det sättet.
Jag frågar inte, vad spelar du själv för position?
Det är anfallare.
Anfallare, ah, okej. Okay.
47 mål på 20 matcher.
Ja, men det kan ju vara någon winger.
Inviterad ytterbacke.
Sjukaste ytterbacke.
Men vad ser du då om Arsenals säsong hittills? Det är ju en... man är ju i en liten prövande situation i alla fall som det ser ut just nu. Det har ju inte, resultaten har ju inte varit med.
Nej.
Senaste tiden. Nu har det inte varit så mycket matcher, men om man går till, vad är det, 6 omgångar nu utan... sex raka utan en seger.
Jag tror vi slog Brighton hemma för 4 veckor sedan, men förutom det sa vi ju... Men jag skulle säga att vi är betydligt sämre offensivt än förra året. Och jag tror att tappet av Xhaka var väldigt underskattat. Alltså hans CM-roll hjälpte Martinelli jättemycket. Han gjorde vår offensiv mycket bättre med sina passningar, med sina löpningar i boxen. Att han har försvunnit och vi ersatte honom med en profil som Havertz som är en helt annan spelare. Och jag vet att Chelsea fans var väldigt glada över att sälja honom för den summan. Men det är ingen profil som passar i hur vi spelar, tycker jag. Och därför har vår... Men med Declan Rice-värvningen så har vår defensiv blivit bättre. Och det är därför till exempel i stormatcherna har vi varit bra. Vi har slagit City, kryssat mot Liverpool borta, slagit United hemma. Ja, vi har inte torskat, tror jag, mot något av storlagen. Så... Men mot de sämre lagen så har vi haft problem. För att offensiv är inte lika bra. Så, ja.
Liverpool helt tvärtom. Inte slagit ett enda topplag. men nu slår vi de här mitten och bottenlagen.
Men det är där flest poäng är också. Man får inte glömma det. Alltså Luton, Burnley, Sheffield. Alltså det är 3 poäng. Lika mycket som det är mot City.
Men Arteta, Havertz var ju verkligen hans värvning. Och du säger att du inte riktigt kan se liksom, det är många som håller med antar jag, liksom, vad till han ska användas som. Men liksom, eftersom det är Artetas värvning, han släppte Xhaka också. Liksom, hur kan inte han ha bäst koll på hur han ska användas då liksom?
Det är en bra fråga. Alltså, jag tror att Xhaka-försäljningen var för att han själv ville lämna. Ja. Och de respekterade, alltså de ville inte bli av med honom. Men han ville lämna och han hade varit så lojal och så. Så de bara, men vi säljer dig. Och sen tror jag också att alltså, ibland får tränare lite låsningar. Där de bara, okej, men den här värvningen kommer att bli bra. Och så blir det inte så. För att han har ändå haft en väldigt bra track record med sina värvningar. Han har nailat nästan varenda värvning han har gjort. Så ibland gör man lite sämre värvningar. Men just den värvningen, jag förstår verkligen inte vad han ville få ut av den. För att han började använda honom i Xhaka-rollen. Och sen blev det någon anfallspositionsroll. Och han är ingen, jag tycker inte han är en dålig fotbollsspelare. Men det som är problemet med Havertz är att han inte har någon spetsegenskap, tycker jag. Och det blir svårt när du spelar ett topplag när du inte har någon spets. Mm. Då sticker du inte ut.
Nej. Och det blir frustrerande att kolla på till slut.
Väldigt,
det vet jag mycket väl om.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Men det ryktas ju ändå om en del anfallare. Det skrivs ju om Benzema, det skrivs om Alexander Isak, det skrivs om Gyökeres och Tony. Mm. Om du får välja av raka.
Om jag får välja så av dem så skulle jag välja Alexander Isak faktiskt. På grund av hur han spelar. Sen så är jag lite skeptisk till om han kan vara den anfallaren du kan förlita dig på målskyddsmässigt. För jag tycker ändå att han missar mycket. Han är inte distinkt, tycker jag. För han får väldigt mycket målchanser. Sen får Haaland också. Men Haaland slår målrekord, så det är lite svårt att säga något. Men jag tycker han är en fantastisk anfallare. Tony är lite äldre och han har varit borta nu 8 månader. Och de begär en prislapp som jag tycker är orimlig. Men jag skulle säga Isak faktiskt.
Mm. Mm. Jag håller med lite, det känns som när man kollar på Newcastle, han kan verkligen ha sina matcher och speciellt perioder i matcher där han är helt omänskligt bra.
Ja.
Och då hyllas han överallt, speciellt i svensk media såklart liksom, och linkas till Arsenal och andra klubbar. Men andra matcher, ibland så faller han ur lite och är lite osynlig. Så att ni har ju redan en sån anfallare i Jesus. Exakt. Som faller in i drömmatcher och sen så är han borta i 3 matcher. Ja. Havertz är likadan, liksom. Ja, extra till och sen är han borta. Ja. Så det behövs ju inte fler sådana, men sen samtidigt tror jag Isak är i den åldern nu han ska ta nästa steg. Och han behöver också vara nummer 1 i en klubb. Så att jag tror ändå det hade fallit bra ut i längden. Men kanske inte är någon som kommer in nu i januari och skjuter er till en ligatitel. För där är han inte riktigt just nu.
Nej.
Men under liksom ett 5-årskontrakt så tror jag verkligen han kan bli liksom frontmannen för det.
Ja,
det tror jag han har i sig.
Det tror jag också.
Ja, men alltså, när jag ser lite på Arsenal så slår det mig lite att så här, man pratar väldigt mycket om en ny nia och att Gabriel Jesus kanske inte riktigt liksom hållt måttet sådär. Men jag tycker ju faktiskt att alltså, man vill ju belasta kanterna väldigt mycket. Bollen ska ofta ut i Saka eller Martinelli. Mm. De har varit lite svagare i år. Martinelli har ju direkt varit svag.
Ah.
Medan jag tycker att kanske motståndet har börjat läsa Saka lite mer. På det så har det ju en Ødegaard som inte har nått så här. Och jag tycker liksom att de två, eller alla de tre, men speciellt de Saka Martinelli, det är ju två av seriens absolut bästa yttrar som finns.
Mm.
Men där bakom så tycker jag inte så här, alltså Trossard har gjort det bra någon gång, men han liksom inte, han håller inte den kvaliteten för att liksom så här, om Martinelli är dålig, vi kastar in Trossard, han kommer vara hur bra som helst. Och så kan man utmana liksom om så här. Jag tycker kanske att man ska kika lite mer på en sån. För eftersom, jag tror inte spelet kommer förändras jättemycket om man köper Isak. Det kommer vara lågstående försvar.
Mm.
Där är inte så här Isak så här. Han är ju bra när liksom mot lite högre backlinjer. Han kan springa djupet och sådär. Kommer Saka bli mycket bättre för att man köper in en annan forward? Jag vet inte. Jag känner så att man kanske ska växla upp lite på kanten också.
Alltså, jag tycker till exempel alltså ett problem Arteta har haft är att han har varit väldigt orättvis mot många spelare. Om du kollar förra året så skadade sig Jesus, trots allt kom in och var helt fantastisk. Så fort Jesus är tillbaka, då är han bänkad.
Mm.
Och då sänder du fel signaler till spelare. Det spelar ingen roll hur bra du spelar. När vi har våra tillgängliga så kommer inte du spela. Och det är väldigt enkelt att förlora självförtroende på det sättet. Och att veta, oavsett vad jag gör när jag kommer in, eller om jag startar och gör mål. Jag kommer inte starta när alla är friska. Och jag tycker det är fel approach till exempel. För om du kollar på spelarna nu som du ser. Martinelli, Saka har inte varit lika bra i år. Ja, men då ska du kunna bänka dem. Och spelarna som kommer in kommer med självförtroende och vet att okej, men gör jag det bra då kanske jag behåller min plats. Och sen kanske vissa spelare ska man ju inte bänka såklart. Men jag tycker inte att Martinelli och Saka ska vara så givna att de aldrig kan bänkas eller bytas ut.
Nej, då blir de bekväma.
Ja, men precis, alltså, alltså jag ska inte kasta för mycket känga på Saka. Jag tycker faktiskt han är däremot en som så här
det går bara genom honom nu. Poängen kommer ju bara där. Förut så kunde man ju, förut kom det lite poäng från den andra kanten också. Så det blir ju med att man belastar väldigt mycket Saka, för han är liksom den heta spelaren. Men jag hade ju velat se någon sån typ Leroy, alltså jag tror typ Leroy Sané. Sen är han lika dyr som Isak. Men du förstår vad jag menar, jag tror att han skulle då, det är en sån spelartyp som kanske Arteta behöver.
Alltså han vill ju ha Mudrik, och Mudrik har fått mycket skit i Chelsea. Men jag tror att alltså det finns väldigt mycket fotboll där. Han behöver bara rätt vägledning. Mm. Alltså, de spetsegenskaperna han har är ju övertydliga. Ja. Hans snabbhet, en mot en, hans avslut. Och han vill ju ha en Martinelli-liknande spelare. Och där har vi det. Men han fick inte honom. Nej. Så det hade varit jättebra att få in honom. Som att han kunde konkurrera med Martinelli och Saka. För att säga, okej, var inte bekväm. Spelar du dåligt så blir du bänkad. Mm. Så jag tycker också att Martinelli, han har fått mycket skit i år, men han används fel av Arteta. För att jag tycker att han är vår bästa avslutare. Men han isoleras på kanterna och kommer aldrig till avslutslägen. Jag tror att jag läste för två veckor sedan att han har 2,2 expected goals i Premier League. Mm. Hur ska du göra mål på det?
Ja, alltså, han har bara gjort två också.
Han har gjort två.
Också,
han har gjort två. Han har följt alltså, det är ju svårt att göra mål när du inte får målchanser. Ja. Så,
hur tycker du han ska användas då?
Jag tycker han ska användas mer centralt. Alltså komma in i banan. För att han är vår bästa avslutare. Jag tycker att han slösas bort på en kant. Även om han är bra emot en, så tycker jag hans sista boll, inlägg och passning, den är inte alls i närheten av Sakas. Och det är därför Saka, där kan
eller Trossards typ.
Eller Trossards.
Han är också bättre på inspel.
Men, jag vet inte om du håller med, men alltså jag tycker att förra året med Martinelli också, så tyckte jag att hans samarbete med då en het Gabriel Jesus var väldigt bra. Att det har blivit lite svårare för honom när det då har varit en Ketia eller Trossard eller en
Jesus. Verkligen.
Jag tycker de hade ett väldigt bra samarbete. Mm. Inte bara att han är så här bra individuellt. Jag menar, deras samarbete har varit bra. Och det har jag också saknat lite med tanke på att men Jesus har varit borta och inte i form och sådär.
Ja, det stämmer. För de brukar också byta position. Jesus går till vänsterkant, han kommer in. Och att alltså Xhaka har varit en stor förlust för Martinelli. Mm. Hans kreativitet, hans roll hjälpte Martinelli jättemycket. Och att vi har haft så mycket skador på ytterbackarna också. Så alltså det är en kombination av allt. Mm. Och det är inga liksom ursäkter till att inte vara bra. Men ja.
Men får jag bara flika in med en fråga? Jag kommer till Arsenal. Så här, nu vet man, var ju där förra året i ligan. Man kom tvåa. Nu har man ju också en Champions League här. Som man inte har varit med i på länge. Hur känner man som Arsenal-supporter att så här, nu har det gått lite knackigt i ligan. Det är ett par matcher. Sen är det ju liksom Porto som gäller här nu. Alltså så här, vart lägger man liksom störst vikt? Alltså, om det fortsätter gå knackigt nu i ligan. Bänkar man Saka då för att han ska vara fit for fight mot Porto? Alltså...
Ja, alltså det beror helt på om man hamnar i ett läge där man har ingen chans på att vinna ligan. Mm. Men Champions League är uppsäkrat. Och man har kommit till kvartsfinal, semifinal i Champions League. Då tror jag 100% att de kommer göra sådana rotationer i ligan. Men jag tycker att Arsenals lag i år är mer byggt för att spela bra i Champions League än att vara bra i ligan. Jämfört med förra året.
Mm.
Jag tycker att vi är mer av ett dubbelmötelag i år baserat på att vi är så mycket bättre defensivt än förra året. Men vi är sämre offensivt. Sen får vi se om vi chokar. Och det så.
Jag ska se vad jag tycker på att... Men...
Du tar bort och går vidare.
Nu med den här formen också. Så
men den här formen kommer inte hålla sig. Alltså, vi kommer inte vara sämst.
Andra lag hamnar ju i dippar.
Ja, exakt.
Men det hade varit typiskt Arsenal att ryka mot Porto.
Jag ser inte emot det.
det röks, kan man säga så. Ja, det röks ju mot ett portugisiskt lag i fjol. Ja. Då var det Europa League förvisso. Men,
Men då roterade vi faktiskt. Mm. Alltså,
men det är också...
Alltså. Men det är Saka.
Ja, jag hör det. Men jag såg ändå Ödegaard som hoppade in och Saka som hoppade in. Och det var de som avslutade matchen.
Vi borde slagit dem på hemmaplan.
Det var inte så att de roterade och de fick stanna på läktaren.
Men, men det är väl också lite Artetas, det han måste lära sig. Han har inte varit huvudtränare så länge. Han är inte så rutinerad. Och det är väl där det syns mest tydligt i den här rotationen. Hur man ska tackla två fronter samtidigt. Det var därför ni åkte ut förra året. Och nu är det ännu svårare turnering i CL och... Ni är med ändå i ligan fortfarande.
Men de är med lite i ligan och Champions League. De har ju åkt ut båda kupperna. Någonstans känner man ju ändå att det här skulle vara ett år där faktiskt Arsenal skulle ta en titel. Mm. Nu finns det bara två kvar. Mm, de två, det var därför min fråga kom lite.
De får vara stora också. Så.
Ja, det är de två största, absolut. Men du vet, i England räknas ju många titlar oavsett vad.
Ja.
Men blir det en liten plump här mot Porto och så har man halkat efter lite i ligan för att alla vet ju vilket vår lag City brukar vara. Så. Mm.
Nej, alltså om vi åker ut mot Porto, det är ett stort fiasko. Mm. Alltså det är oacceptabelt. Mm. Faktiskt. Nej, jag kan acceptera att man inte vinner ligan mot ett City. Alltså, men att åka ut mot Porto, det är för dåligt.
Mm. Tror du det blir någon januarvärvning då? Det är ju svårt alltid med januari. Ja. Det är inte så enkelt att hitta spelare. Det är ju
det är också så här, lite dyrare bara för att det är liksom...
Ja, men det finns ju kortsiktiga lösningar. Eller det är väl så här Ivan Toney då. Mm. Som ändå har en... Det är väl ändå en klausul i kontraktet som Brentford begär. Eller är det bara så att de begär en
miljard? De har bara satt ett pris.
Ja.
Ja. Ja, alltså jag
och det tror jag ingen kommer betala. Nej, men jag menar, ingen har ju sett honom spela fotboll som vi på. Men jag menar bara,
vad är hans form? Alltså, ja, så här, vi vet ju vad han har gjort.
Ett hattrick i U21 nu innan.
Men det där är typiskt här, Premier League. Att någon bara så här, men han har ju varit bra i Premier League. Ja, här pungar vi ut.
Men fatta vad roligt ändå på lördag. Brentford, Nottingham, om man går rakt in i elvan.
Ja, det gör han. De har ju så många skador också.
Men du vet, alltså, sättet han pratar på intervjuer, att han bara, jag ska spela i en stor klubb. Ja, men vet du vad, då är det två baller som gäller mot Nottingham. Ingenting annat. En på straff, jag köper det. Du måste han göra mål. Alltså så enkelt är det. Nu ska han ju visa att han liksom så här...
Det var rätt roligt om ni såg hans intervju i Sky Sports här i veckan.
Jag såg, jag hade sett glimtar.
Ja, för att liksom han har stannat i Brentford i 8 månader avstängd. Alltså de har kanske velat göra sig av med honom. Nu är de schyssta att ha kvar. Han är en avstängd spelare i klubben. Första han gör när han blir fri då liksom, det är att bara ställa upp i en intervju i Sky Sports. Han säger, ja men ja, vi spelar i en toppklubb. Alla drömmer om att spela i en toppklubb. Kanske inte blir nu i januari, men till sommaren så är det inte omöjligt. Det första han säger liksom, innan han ens har spelat fotboll för klubben. Så att,
men jag tror inte
han
Nottingham...
är lite...
jag håller med dig, men jag tror inte Nottingham hade varit så sköna mot honom. Brentford. Om inte han hade sånt... Brentford. Om inte han hade det priset.
Nej.
Alltså, de kommer ju få mycket pengar för att sälja honom.
Det vet de väl.
Hade han varit en...
Det där var bra. Det där var bra för honom. För att de tänker så här, ah, gå och köpa han, han är skit.
Ja, precis. Ja. Så jag tror inte de hade varit lika snälla mot honom. Om inte...
Nej, de visste att de kunde få det också.
Precis, ja. Man saknar ju Ivan Toney i Premier League.
Det, ja.
Alltså det får man ju lov att säga.
Det händer grejer.
Förutom hans bettinghistorik.
Tror ni han har varit inne och kika oddsen på hans nästa klubbadress?
Ja, jag tror att han har varit inne på Come On och kika lite. Målgörare, Ivan Toney.
Över 1,5.
Över 4,5 skott i matchen. Hoppa för alla håll. Det kommer ju följa honom lite där i början. De bara tar ett gult kort och bara, han har detta.
Men ändå hycklar det Premier League. De gör reklam för alla spelbolag. Och sen bara så fort någon bettar, nej det här är oacceptabelt.
Vad anser du som en godkänd säsong då? Man är ändå utslagit både Ligakuppen och FA-kuppen. Och ja, det är Champions League och Premier League kvar. Alltså, det lär ju inte bli en titel.
Nej, inte som det ser ut just nu. Absolut inte. Och grejen är att det som gör mig lite hoppfull är att Arsenal har alltid pikat vid den här tiden som de är sämst just nu. Förra året pikade vi vid den här tiden och vi var värdelösa sista 8 matcherna. Så förhoppningsvis så är vi sämst nu och pikar i slutet av säsongen och då vet man aldrig. För att, alltså jag tycker inte City, nu är Kevin De Bruyne tillbaka. Jag tycker inte de är lika bra som förra året. Jag tycker att Liverpool saknar en sexa för att vinna Premier League. Nu ska jag inte se. Men så chansen finns fortfarande. Men då behöver Arsenal liksom höja sig och börja vinna igen. Men jag skulle säga konkurrera om en titel och gå långt i Champions League skulle vara en godkänd säsong. För mig i alla fall. För att vi ändå... Jag tycker inte vi har det laget där vi ska vara så här, hur kan ni inte vinna? Jag tycker inte vi är så bra. Faktiskt. Vad tycker ni då?
Har du sett Vataru ändå spela fotboll?
Ja.
Han är klass innan han åkte här till iväg på asiatiska mästerskapen. Det var han faktiskt. Han har faktiskt växt in i den. Det såg väldigt länge hopplöst ut. Ja. Jag tycker faktiskt att han har växt in lite i den rollen. Sen är det mycket annat. Det är ett kollektiv som fungerar. Det är därför jag fortfarande tror att det är lite farligt nu utan Saladot skulle jag säga. Mm. För att det är mycket snack om Nunez och han värde som en målskytt. För mig blir det ju lite chansen här att visa att om du ska vara en så pass bra målskytt så är det så här, nu måste du visa det här nu när Salah är borta. Att vi kan lita på dig också.
Mm.
Så det blir lite prövning här tror jag. Då Citys schema är liksom, de har ett enkelt schema. Det beror på lite. Man får inte hamna för långt. Är man 5-6 poäng bakom City även när Salah kom tillbaka. Du vet, det kommer vara tufft.
Mm. Ja, tänket är bara. För City kommer inte tappa så mycket poäng när de väl kommer igång.
Ja, det är absolut det är inte känslan.
Så, exakt, exakt.
Man såg ju bara Kevin De Bruyne jävla inhopp mot Newcastle och man tänkte, kunde han inte varit lite sämre? Var han tvungen?
Va? Så håller han sig skadefri kan det ju bli ruskigt. Den här man vet ju inte riktigt hans status, för det har ju varit väldigt mycket in och ut de senaste åren.
Nej, men jag vet. Och så tänkte man så här, men han har spårat iväg lite här när han har sparat sitt hår och man ser han med så här skumma kläder på någon sån här modeshow.
Han var på UFC när de hade match.
Låt han komma tillbaka. Han känns inte helt motiverad. Alltså det där inhoppet mot Newcastle, då kände man bara så här, Salah, kom hem. Ändå, kom hem. Alla friska. Det här kommer inte gå annars. Alltså, hålet ska tillbaka. Jag känner så här, vi måste vara på topp. Alltså, om vi ska hålla det här hela vägen ut. För att, det var ju helt otroligt.
Liksom. Det är halvåret som han varit borta nu och bara kan tänka på annat. Glida runt lite. Det kan jag förlängt hans fotbollskarriär med 2 år till. Bara för att han får släppa fotbollen helt. Komma in nu. Göra succé direkt. Alltså, då, det känns livsfarligt.
Han är för bra.
Det är ju Premier Leagues bästa spelare. Det finns ju inte ens någon som jag tycker är i närheten ens utmanar om att vara det.
Men hur högt håller alltså genom tiderna?
Och även i år faktiskt Trent. Alltså jag tycker, nej men jag tycker han är
du snäll nu bara?
Nej. Jag tycker Trent är helt otrolig. Jag tycker han får för lite cred med hur bra han är. Han är unik fotbollsspelare tycker jag. Så, men du har helt rätt. Jag tycker han är, alltså när han är on his game, han är överlägsen.
Haaland glömmer vi här kanske också.
Alltså som fotbollsspelare tycker jag inte han är på den nivån.
Jag fattar vad du menar.
Men anfallare får alltid mer cred för att mål är du svåraste att göra i fotboll. Mm. Men om du kollar som fotbollsspelare, är Haaland viktigare än Kevin De Bruyne?
Nej.
Är han viktigare än Rodri?
Nej, det har vi märkt också den här säsongen. Alltså, när de torskar, inte Rodri är med liksom. Ja. Och då kliver inte han fram kanske. Och...
Så, det är också svårt att jämföra ibland. Alltså, så här, de har ju olika... Alltså Haaland är ju bäst på det faktiskt han gör. Alltså, han har ju extrema spetskvaliteter som är liksom out of this world. Alltså, det var länge sedan man liksom såg liksom en nya liksom, med de kvaliteterna. Men sen är det ju så här, andra dimension är ju så här, till exempel Messi som är en av världens bästa fotbollsspelare. Han är ju helt komplett, han kan ju göra vad som helst. Alltså, han kan ju styra en match, det kan ju inte Haaland göra. Haaland bestämmer inte tempot i en match. Nej, det gör ju precis. Kevin De Bruyne, det gör ju Rodri, det gör ju Messi och så vidare. Så det är lite olika spelstilar. Men...
Som vanligt har vi ett spel att presentera tillsammans med ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och det är en dubbel som är på agendan och det spelas 2 matcher på lördag. Och det innebär, som jag har förstått det då, som att jag slagit ihop 1+1 Sabri, att det är de 2 matcherna som gäller.
Det är de 2 jag har siktat in mig på.
Berätta.
Men det är Arsenal Crystal Palace och jag tror att Arsenal kommer gå ut stenhårt i den här matchen. Nu är det slut på daltandet och jag tror att de gör 1 mål i båda halvlekarna. Så att Arsenal gör mål i båda halvlekarna.
Mm.
Och den andra matchen är Brentford mot Nottingham. Det är 2 extremt målglada lag. Ivan Toney kanske är tillbaka. Så där tror jag att det blir över 2,5 mål i matchen.
Mm. Det är ändå en cool dubbel att jobba också med mål.
Ja, men målspel är ju alltid kul.
Mm. Och som vanligt så har ComeOn varit in och boostat oddset på den här dubben.
Det har de. Ja. Till 4,25 får vi det här. Alltså, det är ruggigt bra.
Mm.
Det är vi glada över.
Det är vi väldigt glada över. Och som vanligt så finns ju då spelet på comeon.com. Och så går man in på fliken experterna så hittar ni det. Vi kommer även såklart lägga ut det på vår Twitter. Big Six heter vi där. Om ni vill rygga den vägen. Och kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din närhet problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör Big Six.
Hur högt håller ni De Bruyne historiskt då? Liga?
Topp 5. Alltså han är ju med på en topp 5-lista.
Mittfältare så? Eller all time bara så, alla positioner?
Jag kan inte gå för långt tillbaka liksom. Nej. Så här. Men om man tänker typ... Ja, men
2000-talet liksom.
Nej, men du har ju jag håller han ju högre än Lampard ändå. Alltså så här, Lampard, du var ju den mittfältaren som gjorde. Nej, men alltså Gerard, sett till att han inte vinner någonting. Alltså vad har KDB, han fem ligatitlar kanske med sitt, eller, men han har ju en Champions League. Han har ju vunnit saker. Gerard vann ju aldrig saker.
Champions League.
Men han vann ju aldrig ligan och sådär. Så ska man väga in sånt också i kalkylen, då har vi ju liksom Paul Scholes, alltså vunnit extremt mycket. Alltså Roy Keane vann, alltså förstår du vad jag menar? Men Kevin De Bruyne, han är topp tre skulle jag säga. Eller vad säger du? Eller ni?
Menar du på alla positioner eller som mittfältare?
Vi kan börja med mittfältare så kan vi.
Ja, jag tycker jag är topp tre i mittfältskategorin all time också. Jag tycker det är svårt att placera honom.
Jag tycker han är etta.
Ja.
Alltså för att vi har inte sett en mittfältare vara så här dominant i ett lag som varit det bästa i
så
världen.
Så lång tid också. Ja.
Alltså City har ändå varit bäst i världen. Trots att de inte vunnit Champions League så har man ändå känt så här. Amen, de är oddsfavoriter varje år till att vinna Premier League och Champions League. Att vara det lagets bästa spelare år in år ut. Och att vinna så mycket som han har gjort.
Alltså det är ju bra, men alltså det, jag tycker typ en spelare som Paul Scholes, alltså nu du kan ju Victor fylla i här, han har väl 11-12, alltså hur många troféer har han inte med Manchester United. Jag tyckte också att han hade egenskaper som Kevin De Bruyne, att han är så här otroligt spelförståelig, otroligt passningsspel. Han är lite starkare då än Kevin De Bruyne, men det var ju liksom, jag tycker att det är svårt att avgöra då vem som skulle vara etta, tvåa där. För jag tycker typ, tar vi Arsenal Vira, alltså hans impact i det där laget när de var liksom som bäst. Alltså han var ju en spel som gjorde alla runt omkring sig bättre. Ah. Alltså jag håller Vira högt på den här listan också. Så jävligt svårt att placera 1, 2, 3 där någonting. För du har ju Lampard som gjort mest mål av alla mittfältare och sådär. Så det är svårt. Eller vad tycker du om Scholes? Mm. Håller han som högst genom tiden?
Alltså det är så svårt också. Han blir ju på något sätt också, man tar ju alltid in det känslomässiga, inte bara för att han spelade för det laget man gillar, men också en spelare som bara ville representera en och samma klubb. Aldrig, eller ja, idag är han ju en dåre på sociala medier, men alltså, men bara gjorde sin grej, var inte intresserad av att synas och höras i media, och ja, men alltså lojaliteten och sådär, det spelar ju in på så stor, jag vet inte, det är så jävla svårt att jämföra. Båda de var ju också i lag som var så extremt dominanta. Men det är ju också, det är klart de bästa spelarna ska spela i de bästa lagen. Det är ju inte konstigt så. Nej, men jag tycker det är jättesvårt alltså.
Jag tycker båda har ett case. Ja. Alltså både Paul Scholes, Kevin De Bruyne. Jag tycker de två har mest case faktiskt. Lampard, ja. Alltså, ja. Absolut.
Men där är ju det här lilla avsticket till City. Det är ju som drar ner betyget då för Lampard, eller?
Ja, alltså verkligen lägga sig med sitt
ägare.
Det drar, alltså han
gjorde mål direkt.
En sån kille på fan inte kommer ligga efter Kalle, va? Alltså,
jag har precis glömt det.
Då är vi här på inne.
Nej, för fan. Det är så jävla vidrigt där. Han skulle vara till New York City. Just det.
det var givet från början. Han tog bara lite någon väg.
Lilla klausulen.
Okej, lite rolig fråga här då. Och Arteta gjorde sin första match som tränare Boxing Day 2019. Borta mot Bournemouth. Matchen slutade 1-1. Kommer du ihåg eller kan gissa dig fram till vilka spelare som fanns med i den matchtruppen som fortfarande spelar i Arsenal idag?
Som fortfarande spelar i Arsenal idag. Okej. Saka?
Det är rätt.
Jag vet inte om han var med i truppen med Martinelli. Var han med i truppen?
Nej.
Han kanske var skadad. Jag vet inte. Han hade en knäskada, tror jag, hela tiden. Saka, vilka mer har vi? Holding har lämnat. Hur många är det? Kan vi se hur många
spelare? Det är tre stycken.
Det är tre stycken.
Ja.
Ja, men en måste du sätta.
Oj.
En måste jag sätta.
Eller?
Jag tycker den är svår den här. Alltså. Vi kommer ju såklart gå igenom hela elvan sen. Alltså, bara för att understryka hur mycket det har hänt i Arsenal. Nej.
Parti inte med i truppen.
Nej. Var han i Arsenal då?
Nej.
Jo. 2019.
Nej, han värvades.
Nej, han värvades. Han värvades
i 2021. Fan, det här var en svår fråga.
Ja.
Vänta.
Ja, men, one of your own. Inte så omtyckt av Arteta, tänker jag i alla fall.
Smith Rowe.
Ja.
Smith Rowe.
Jag är ju inte redo, jag tror, men jag är osäker.
Men även om Reece Nelson var han med?
Mm, det är sista.
Jag tänkte Eleni tänkte jag.
Eleni. Men han är väl inte kvar?
Jo, han är kvar.
Han är kvar. Spelar han afghan? Startar han för Egypten?
Ja, han startar.
Ja, gör det.
Men var han inte med där?
Nej.
När var det här?
2019, Boxing Day. Här är elvan. Leno, Saka, Louis, Sokratis, Maitland, Niles, Torreira, Xhaka, Aubameyang, Özil, Nelson.
Och Lacazette.
Det kanske det var. Det vet jag faktiskt inte. Och sen på bänken då, Martinez, Mavropanos, Guendouzi, Smith Rowe, Pepe, Mustafi och Willock.
Hemskt lag.
Men tänk er vad mycket som har hänt ändå.
Ja, verkligen.
Han var i Besiktas. Bara en säsong där. Så jag gick in och...
Vem då?
Eleni.
Han var utlånad.
Ja. Okay. Mm. Så var besiktad.
Han var ändå...
Men han känns ju som att han har varit i Arsenal hur länge som helst.
Ja, han vet ju att om jag lämnar Arsenal kommer jag hamna i ett sämre lag. Så han är nöjd med sin roll liksom. Att han är så här med femte val, sjätte
han
val.
Han brukar alltid vara kung också i FA-cupens fjärde omgång. Då har han glänser en gång per säsong.
Ja, han brukar inte vara med i truppen och sådär. Så
dyker han upp och gör en dundermatch liksom.
Tog ni del av det här världslagets då från FIFAs den här The Best galan som togs ut i måndags?
Alltså inte den här, inte live,
den här julgranen, den omvända julgransformationen. Ja. Vad var det? 3-4-4?
3-3-4.
3-3-4 blir det. Ja. Nu är jag som Bowley här.
Ja, exakt.
Skickar det för många spelare. Ja, men den var ju i alla fall väldigt citypräglad och det är väl inte så konstigt. 8 spelare i den elvan, va?
Vad tycker ni om det? Ska man alltid ta ut alltså jättemånga från det laget som vann Champions League till exempel?
Ja, men ja, jag vet inte. Alltså, egentligen tycker jag ofta att de diskussionerna, det blir ju alltid så mycket snack ändå när de här tas ut. Och nu sitter vi här och tar upp det också. Ja, men det är ju, alltså, egentligen är det ju ganska ointressant. Ja, men det är väl ändå rimligt. De vann ju allt.
Men när jag såg det där, alltså jag köper, alltså absolut. City vinner Premier League, de vinner. Men alltså att hur då Stone sitter in men inte Rodri är för det första ett jävla frågetecken för mig. Och att tydligen ska man inte räkna in VM, utan det ska ju bara vara...
Ja, men det räknades in från den 19 december. Så det inne, 19 december spelades bronsmatchen i VM. Så finalen och bronsmatchen räknas med. Så det är väl där av då Messi.
Så Messis final på honom.
Ja, precis.
Ja, är det så?
Ja, jag är ganska säker på det.
Så jag är så här, hur är Messi med i så fall? Alltså så här,
för Messi blev ju då the best. Ja. Och jag har bara gått in och kollat lite poängen och sådär. Och Haaland slutade ju tvåa då. Och Mbappé trea. Men, och grejen är den att Messi och Haaland fick exakt samma scoring points. 48 var det då. Och orsaken då till att Messi vinner är ju för... Rösterna är alltså så här, det är varje landslags förbundskapten och lagkapten som röstar. Samt en medieperson från varje land. Till exempel från Sverige var det Simon Bank.
Mm.
Och så fans också. Det har jag inte förstått hur det räknas. Det är ju jag vet inte om det var det öppet bara att man kan gå in och rösta. Så har de ju dragit någon viss procent av hela den röstningen.
Mm.
Sak samma då. Men om man kollar då mellan Messi och Haaland. Bland media så fick Haaland 13 första röster. Eller poäng via det. Messi fick 11. Av tränarna landade också Messi på 11. Och Haaland på 13. Men av kaptenerna. Så fick Messi 13 och Haaland 11. Och då är det alltså det utslag, om man landar på lika tydligen, så den som har fått flest captains pick vinner. Ja. Så därför, därför vinner då Messi.
Det kom på efter när det var lika. Okej, men vi,
hur gör vi nu då?
Stänger kaptenerna.
Vi lägger in en regel.
Ja, exakt. Men, så därför då? Och,
det är därför.
Mm.
Nej, jag kände bara så här, om inte Haaland bara kan vinna det här. För jag visste inte det där med att, att då bronsmatchen, jag trodde VM inte ens räknades in.
Mm.
Och då tänkte jag så här, hur alltså det,
de där, så jag är inte helt säker på det, men jag är ganska säker.
Mm. Men
så vi får bli rättare annars.
Ja, men de där individuella priserna blir så här, då spyr jag bara ännu mer. Du vet, vad ska Haaland göra det för att vinna ett sånt pris? Och då, samtidigt kan jag känna då så här, för att jag såg på det där, och så ser man de nominerade tränare, varför inte Scaloni med då? Som tog Argentina till ett VM. Han är inte med. Mm. För att man räknar in VM, då är Spalletti och Inzaghi med. Alltså du vet så här, det blir så jävla konstigt för mig. Alltså jag är så här, men det är väl så. Messi ska väl få alla priser tills han dör.
Mm. Mm. Ja? Sen Ederson, bästa målvaktspris, inte med i världselvan. ta Courtois plats istället. Så det är också,
vem är bäst då? Ja. Liksom. Men det är lite kul, man kan faktiskt gå in här då via FIFA och verkligen man kan gå igenom alla, vad alla har röstat och så alla kaptener och allt från alla länder. Och det är ju alltså, det är verkligen mest Mbappé, Messi och Haaland. Och det finns inte så många som sticker ut som första, men det är någon som till exempel Kosovos kapten hade Osimhen etta, Kvaratskhelia tvåa. Jag ska se om jag hittade Malis kapten hade också Osimhen etta.
Men jag såg någon bild på att Mbappé typ inte hade Haaland eller Messi, men det kan ju varit en sån här fejkad bild jag råkade se. Men
han har inte, han är väl inte lagkapten i Frankrike?
Ja, i Frankrike. Ja, jag tror det var från
klubblag.
Han har inte fått rösta.
Nej, det, nej. Jo. Det har han visst det. Han är kapten i franska landslaget. Han klassas som det. Ja, Mbappé klassas som kapten i Frankrike. Och han röstade på Messi etta. Messi, Erling Haaland tvåa, KDB trea.
Ah, okej. Okay.
Fint.
Jag tror jag undrar om de ens får rösta på sig själva.
Så ni Casillas. Casillas sågade den här omröstningen och bad, ja men det här är, hur kan man rösta som man gör och bla bla. Och då hade någon svarat honom. När Messi hade sitt rekordår och gjorde 91 mål. Han bara, då hade inte du honom topp tre. Han bara, jag tycker inte du ska uttala det.
Kastat det sten i glashus.
För 10 mål gjorde du på Casillas sen det året.
Han hade inte honom topp tre. Han bara, du ska inte prata.
Nej, verkligen.
Men det är alltså, du vet, också, du vet, eftersom alla de här grejerna läcker. Du vet, alltså, fotbollsspelare är så jävla bra polare med andra nu för tiden. Det är inte som så här, back in the days. Så det kanske är så här, Mbappé spelar med Messi. Ska han lägga hålen detta då?
Nej.
Fast han, det går ju inte. Förstår du? Så att den här kaptenerna då ska räknas lite mer.
Det blir lite vinklat
för de är så jävla bra polare. Vilken kapten som har spelat med Messi ska inte välja Messi. Och Casillas, som du sa nu, han väljer inte Messi när han slår rekord för att han är rivaliserade lag. Alltså,
det blir konstigt.
Överstruken Big Six.
Jan Andersson röstade inte heller på Messi. Han hade ju Marcus Rodén, Ekdal och Granqvist som sina.
Nej, jag tror fast det. Det är inte förvånande.
Nej, han röstade inte på Messi i alla fall.
Ja, innan vi släpper det här då. Vill ni gissa vem Simon Bank då, som var Sveriges medierepresentant, röstade?
Han ska ju sticka ut lite såklart.
Jag tror Mbappé etta, eller?
Nej.
Messi måste ju vara
etta. Ja, Messi etta.
Messi etta.
Haaland tvåa, Mbappé trea. Så han är ju facit.
Han är facit.
Simon Bank är facit.
Simon facit.
Precis. Ja, men innan vi tar oss an lite vad som händer till helgen, det är ju inte så mycket Premier League, så Kalle, du har någon form av mini-quiz här.
Nej,
det känns redan som att
det
kommer bli fiasko.
Nej, det är mer en kuriosa faktiskt som jag noterade på Twitter och som var helt sjuk fakta som jag var tvungen att dubbelkolla det och det stämde faktiskt. Men det angår Kevin De Bruyne.
Mm.
Och vi har precis hyllat honom till skyarna. Du säger att han är bäst någonsin i Premier League.
Mm.
Han har aldrig vunnit månadens spelare i Premier League. Under 6,5 säsong.
Hur är det möjligt?
Ja, det är helt uppåt.
Han har aldrig vunnit
månadens spelare. Liksom Gündogan och Mahrez finns där i City, vet, under alla år. Men han har aldrig fått stå där med du vet, den här lilla priset man får.
Tom. Det är typ den han saknar då.
Ja, det är den han saknar i troféskåpet.
Men det är jättekonstigt.
Ja, det är helt otroligt. Tre svenskar har vunnit. Det kan ni få
visa. Zlatan.
Zlatan är där.
Elmander,
då, snyggt.
Isak?
Nej.
Ljungberg kanske.
Ljungberg. Ja. Ja. Så Elmander kan skriva
CV-t, men inte Kevin De Bruyne.
Bolton-målet. Ja, det måste vara det. Det
den perioden gjorde han mål som helst. Ja.
Blev det årets mål också?
Ja, det har jag tror det röstade fram nästan alltså till decenniets mål.
Decenniets
mål? Ja, det är helt extremt.
Nej, men det är otroligt.
Ja, det är det faktiskt.
Det är helt galet.
Från ingenstans.
Vad är ett snyggt mål för dig? Är det liksom en Garnacho-cykelspark eller en Xhaka-bössa eller en Lanzini curly bortre eller vad hittar vi in som snyggt mål? Ja, men Lanzini har ju en otroligt fin fot.
Henry.
Svåra mål. Alltså svåra mål och när det är i moment då det är väldigt viktigt. Till exempel Henry mot Liverpool. Nej, men alltså typ att amen, det målet han gör, det står 2-2, vi har kollapsat totalt, vi håller på att tappa ligan, vi åkte ut till CR, vi åkte ut till FA-cupen. Så tar han bollen på mitt plan och bara, vi ska vinna ligan.
Mm.
dribblar av alla, gör mål.
Mm. Hur högt håller du typ en Giro Scorpion spark?
Menar du den mot Crystal Palace?
Ja, var det Palace?
Jag var på plats.
Ja. Var du där?
Jag var där.
Är det sant?
Ja. Det var helt sjukt. Alltså folk typ firade inte. Folk tog sig för huvudet. Ja. De fattade inte vad de hade sett.
Nej.
Jo, men det där är så här, alltså det är fantastiskt mål, men det är så här, det är flax. Alltså det är så här, om han gör det där igen 100 gånger, han kommer misslyckas.
Mm.
Jag är mer typ så här, när du gör ett mål som du, okej, det här är någonting som...
Det är medvetet.
Med intränat.
Sånt, jag är med dig, sånt håller jag väldigt högt.
Jag älskar mål. Jag älskar svåra mål som spelare får att se enkelt ut. Henry är absolut min favorit när han liksom bara rullar in den i bortre. Alltså, och bara curlar in den så här ganska... Alltså, men väldigt bra. Alltså att han håller den kylan hela tiden. Jag tycker att Isak har lite de vibbarna i sina avslut också. Så här. Det är mitt absoluta favoritmål. Sen finns det ju så här... finns ju mål som gör mer men alltså en Garnacho, en Giro eller liksom sådär så, men jag gillar de forwards som får det svåra att bara se så jävla enkelt ut.
Mm. Jag håller med. Jag håller helt med dig.
Har du, är det den bästa liveupplevelsen?
Ja, det skulle jag säga. Ja. Det var väldigt sjukt faktiskt.
Vad hade du för platser? Var den liksom så alltså, att det är bra vinkel typ
såg
eller?
Jag målet liksom så. Ja. Det var verkligen rakt framför mig.
Ja.
Så det var ganska sjukt alltså.
Ja.
Typ alltså alla tog sig för huvudet. De fattade inte vad som hade hänt.
Nej.
Det var typ så folk
firade tyst.
Han kan göra lite sjuka grejer.
Och passligt nog då ändå. Det blir ändå en bra brygga. Att, och det var mot Crystal Palace. Och så möter ni Crystal Palace på lördag.
Ja.
Arsenal är ändå väldigt förskonade. Sett till att man har inte tappat. Har man tappat en enda spelare på mästerskapen nu?
Tomiyasu.
Och just det.
Partey skulle dra,
ja.
Men han är ju skadad.
Ja, precis.
Men Tomiyasu.
Mm. Vad tror du om helgen då?
Jag tror faktiskt vi vinner. Jag tror vi vinner alltså, relativt enkelt för att de spelade i FA-cupen och sen så vi har haft ett uppehåll. Jag har svårt att se att vi förlorar igen. Eller liksom. Ja. Jag tror faktiskt vi vinner ganska enkelt. 3-0, 3-1 och sånt där.
Tror du några förändringar eller startelva, rotationer eller någonting? Någon du hade velat se?
Jag vill ju, alltså jag älskar ju Emil Smith-Rowe.
Okay.
Och jag tycker att han förtjänar att få spela mycket mer än vad han har gjort för att alltså han gjorde liksom 10 plus mål i Premier League när vi kom 8, eller vad det var. Femma, ja. Och sen dess har han haft mycket skadeproblem, men det finns ju någonting där. Och han har visat det när han väl fått chansen.
Mm. Man tror inte tåget har börjat gå lite då?
Om det har gått så är det på grund av Arteta. För att jag tycker inte han ger honom chansen. Mm. Så, men
vems alltså, plats ska han ta då?
Jag tycker han ska spela den rollen som Xhaka hade. Sen blir det lite, kanske lite för offensiv balans. Men jag tycker till exempel mot ett Crystal Palace. Mm. Varför inte ge honom chansen?
Mm. Ja. Vad säger du då Sabri om söndagens bortamöte mot Bompan?
Ja, jag tror att det faktiskt är en svårare match än vad folk alltså, kanske räknar med. Även om Salah inte är borta. Alltså, är något Bournemouth har gjort på senaste så är det ju mycket mål. Alltså, de gör ju 3 varje match som, innan Spurs där de släppte in 3. Men så det är lite svårare än vad folk tror. Men jag tycker att de har visat de här matcherna. Dels mot Arsenal och i kuppen och så här att alltså till exempel mot Fulham så kände jag så här, när jag kollade på första halvlek kände jag så här, det här kommer aldrig gå utan Salah. Jag lägger under täcket och bara jag vaknar när Salah är tillbaka. Men då kommer de ut i andra halvlek, samma spelare och visar en helt annan attityd, att det är så här, och de spelarna som kommer in. Så jag tror till slut att Liverpool faktiskt tar den här matchen. Sen kommer det ju vara, jag tror vi kommer släppa in ett mål. Känslan är att Bompan kan göra ett, så något liknande så här, 2-1, 3-1, där någonstans tror jag att vi kommer landa.
Hur presterade Liverpool när det var AFCON senast när Salah var borta? För då var ni ändå borta hela perioden, som att man gick ut i final och torskade mot Senegal. Då var det ju Salah mot Mané och så är de båda tillbaka sen och
det var ju när de gick CL-final och torskade ligan sista omgången väl.
Ja, det var så 2 år sedan. Jag, mitt minne är så dåligt. När
jag, jag har inget så här, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick.
Jag tror det var då. Alltså när ni gick till C-final mot Real och, och förlorade ligan, du vet, när City vände mot Aston Villa.
Just det. Men jag har ingen koll på poängsnittet utan liksom. Men det känns som att så här, hade det här varit förra året, då hade jag bara liksom sagt så här, nej, det här kommer liksom inte gå. Men nu finns det faktiskt olika typer av spelare, och det är alltså, Klopp kan ju förändra lite med de här spelarna som kommer in. Det var inte, det fanns inte riktigt förut, utan så här, det i anfallet är fortfarande så här, det är ändå frågetecken så här, vilka ska spela? Vill han spela Elliot i någon så här Salah-roll? Ska Nunez vara nia? Jota, Diaz, alltså, du vet, han har ju alternativ, så på det sättet så tror jag fortfarande att så här, får vi se en lite sämre första halvlek, så finns det en injektion till andra halvlek att han bara förändrar någonting litet. Så jag ser ändå positivt på det, även om jag tror att det kommer bli en tuff match.
För bara, tycker du inte det är viktigt att Nunez spelar när Salah är borta? För det känns som att han är, även när han inte gör mål, så skapar han otroligt mycket oreda och chanser till sina medspelare.
Ja, alltså, den här Nunez-diskussionen har vi haft väldigt länge. Och folk har väl, alltså, jag har ju varit på honom. Och många har väl missförstått och trott typ att jag inte tycker om honom. Alltså att jag tycker att han är en spelare som bidrar med extremt mycket till Liverpool. Och så här, men det han värvades för var ju för att göra mål. Det, han kostade yarden, han hade gjort 26 baller i Benfica, han hade gjort mål i Champions League. Han värvade, alltså folk glömmer ju lite lätt att så här, man ställde honom versus Haaland. Haaland gjorde 14 mål på 8 matcher, Nunez har gjort 14 mål på en och en halv säsong. Så man kan ju fortfarande ifrågasätta målgörandet. Och det är det jag tycker kommer bli viktigt här när då Salah är borta. Det måste liksom, vi kan inte vänta. Och vi har ju väntat en och en halv säsong på att det ska hända, så det måste ju liksom börja komma. Jag tycker absolut att han ska starta, att han är viktig, att han skapar lägen på egen hand ibland, men han, alltså, han spelar i ett lag som generellt skapar extremt mycket chanser. Så min take har ju varit lite, skulle man haft en lite kyligare nia så hade han gjort mer mål än Nunez. Och sen sen rann den diskussionen som jag hade på Twitter med folk, den flög iväg, men otroligt viktig. Men målen, han värvades faktiskt för att göra mål, för att liksom vara ett komplement till Salah. Och nu är Salah inte här.
Nej.
Så Nunez, visa bara att ha lite kyla här. Sen kanske han är på straffar nu också, vilket kommer liksom öka hans målskörd, eftersom han aldrig får ta straffar. Det är, men man tänker aldrig så när man kollar tillbaka på en säsong. Det där var 6 straffmål. Det är aldrig någon som nämner det.
Förstår
du vad jag menar? Om det inte bara är en spelare som bara har gjort straffmål. Men jag håller med dig. Han ska absolut starta. Han kommer vara otroligt viktig i de här matcherna när Salah är borta. Men vi måste få se. Det måste ske. Om du säger att Martinelli har ett lågt XG. Och att
han är högt. Det är ju tvärtom.
Det här är ju raka motsatsen. Det blir en intressant match på många sätt. För att nu är det inte någon kupp. Och det är inte Fulham med, där det finns ett returmöte. Utan det här är en tid då man hoppades att kanske Newcastle skulle sno en pinna av City. Och så händer det som vi redan har talat om. Och som Jesper och Björn pratade om i måndags. Då har man inte råd här.
Nej.
Och inte vinna.
Hur många mål var det du gjorde den här säsongen? Var det 42?
47.
Slog du straffar?
Ja.
Hur många?
Det var faktiskt inte så många. Jag tror att jag slog
22.
Faktiskt inte. Jag tror det var 6 straffmål.
Vad var det för typ av straffskytt? Är du en bombare? Eller är du den här som ska gå fram och chippa den?
Min senaste straffmål var faktiskt en chip.
Jo, men det var ett division 3-match, eller?
2.
2? Ja. Hur mycket, vad stod det då?
0-0.
Jag tänkte att du skulle säga 5-0. Då hade jag också chippat, men 0-0.
Nej, men jag brukade slå straffar där jag stanna in. Men nu så här, jag bestämmer mig för någonting och så kör jag.
Och varken Chelsea eller Man United ska ju spela fotboll till helgen. Det är ju den här omgången som startade förra helgen, och det är en lång omgång, så det är inte så mycket matcher som spelas. Men Chelsea har ju ändå en viktig uppgift på tisdag, Kalle. Vi pratar om att den här ligacup semifinalen som man fram i nu, men det är ju Chelseas väg in till Europaspel nästa säsong, och nu har man ändå ett underläge mot Middlesbrough att vända.
Ja, du är väl gladare än alla som håller på Middlesbrough för Carrick.
Ja, så är det.
Ja, det känns som den, det känns som du är påverkat det här mötet. Men det var ju en hemsk insats vi stod för när vi torskade med 1-0 senast. Och ja, det var kanske hela vår så här downer hela säsongen. Så det, nu är det ju bara upp till bevis. Vi har hemmaplan mot Middlesbrough som spelar Championship. Det finns inga ursäkter än att slå dem med 3-0 och sen så ska vi gå vidare. Annars svett i fan alltså.
Alltså jag tycker inte att så här, det var ju långt ifrån Chelseas sämsta match, men det var ju nära Chelseas sämsta resultat. Men alltså, wow, vad de missar chanser. Speciellt Palmer.
Ja. Alltså, han var inte så lika.
Nej, alltså det ska vara, alltså jag skojar inte när jag säger att det borde varit minst 2 mål. Och då pratar vi inte om att det är någon så här viking. Alltså han har ju i princip öppet mål. Mm. Så jag tycker ju att, alltså, resultatet är ju rätt orättvist. Men det gäller ju.
Men det speglar ändå er säsong.
Ja, in i helvete.
För att alltså, ni är ju topp 3 i expected goals.
Ja, och Jackson ligger också typ topp 3 själv. Ja, liksom. Ja, ja.
Det hade varit någon annan spelare. Det varit Mudryk. Det var ändå Palmer som missade de här. Som
var det så förvånande att var han som... Liksom,
alltså de här 2-3 var ni hade nu i expected goals. Eller, det var ju Palmer aldrig.
Jag hoppas att det är hans liksom, lowest point nu.
Ja, han har gjort sina missar.
Han kom tillbaka avgjort nu senast mot Fulham. Så att,
det är sant.
Vi hoppas han kan...
Men det blir en rolig final.
Ja, men vet du vad? Jag har sån ångest om det blir Chelsea-Liverpool-final. För det var ju så det var. Det var väl förra säsongen. Då mötte vi dem i två Liga-cupen och FA-cupfinalen. Båda två strafftorskar. Så att det är madröm.
Simicas avgjorde, va?
Ja. Så det är min madröm. Vi får se där den matchen upprepar
sig. Vi ska ju slå Fulham också, men det tror jag att vi gör. Ja. Det hade varit kul.
Ja, vi sätter punkt där för denna torsdag. Väldigt kul att ha dig med, Brua.
Tack så
välkommen tillbaks och lycka till lite sådär halvt mot Crystal Palace.
Tack. Ja.
Och Big Six är tillbaka som vanligt på måndag igen med Jesper och Björn. Missa inte det. Hej!